This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
031 Fotboll presenteras i samarbete med Möbelmästarna. Just nu får du 10% rabatt på ett helt köp när du uppger koden GP10. Möbelmästarna, vi är vad vi heter.
Hallå?
Hallå?
Hej, sa du något eller?
Nej, jag sa inget.
Jaha, okej, det var därför jag har fattat att du svarat, förlåt.
Ja.
Ja, men vad fan, då kör vi igång. Hej, välkomna till GP:s fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet. Vi som gör det är jag, Robert Laul, Linus Pettersson och Filip Troler, alla på plats i studion idag också. Vi pustar ju ut efter årets första Göteborgsderby, men vi är snart på väg ut på nya uppdrag och matcher. Spelschemat är ju tajt just nu. Vi ska gå igenom en hel del av det som har hänt sen senaste poddavsnittet. Inte bara derbyt Häcken-Blåvitt 0-2 då, utan också ÖIS som har torskat igen. Är det dags för tränaren Dan Ivarsson att gå? Återtåget rullar vidare, då pratar jag guys. Utsikten kikar mot toppen och BK Häcken har slaktat ännu en uppstickare från Stockholm. Och vi ska faktiskt börja där, Häcken-AIK. Om herrarna Pettersson och Troler inte har någon skarp spaning att bjuda på, för i så fall börjar vi där.
Skarp är till 17, men en spaning har jag ändå.
Låt höra.
Vi snackade ju om nykomlingar i Allsvenskan som underpresterar förra veckan. Nykomlingarna i Superettan är ju dunderheta. Var det din spaning också eller?
Typ, så ja, var det faktiskt.
Då har ni en gemensam idag igen.
Min minds tänkte ja, like. Nej, men Skövde är ju tvåa, Utsikten är fyra. Efter de här första omgångarna. Det är ju helt otroligt egentligen. Mm. Det är ju de två lagen som tippades hamna sist.
Ja.
Näst sist och sist i Superettan av den samlade mediekåren. Där vi inte ingick är väl viktigt att tillägga.
Ja, precis. Ja, vi missar ju att lägga in våra tips.
Hade Utsikten varit mycket, mycket högre upp. Ja. Så naturligtvis.
Nej, så min spaning är helt enkelt nykomlingarnas succé i Superettan. Och Utsikten har vi ju kommit tillbaka till. Men de har ju AFC här nu, AFC Eskilstuna här nu härnäst.
Ja, de leder väl.
Och de leder ju serien, så det är ju ett riktigt toppmöte som väntar på lördag. Det, va?
Ja, exakt.
Så kul start där.
Utsikten ska vi komma tillbaka till, precis som du säger. Men vi kan väl kanske nämna något om Skövde då, ifall någon som har något att säga om Skövde. Tobias Linderoth, tränare.
Ja, han är ju där och de gick ju precis som Utsikten. De var ju ettan södra, båda två gick ju starkt redan i fjol och fick mycket beröm under försäsongen. Det var något lag, vilka fasen var det som hade mött Skövde som berömde dem väldigt mycket för den matchen när de möttes på försäsongen. Så det kanske var en hint om att liksom, de här är bra. De var ju dessutom väldigt nära att ta en trea mot BP borta här nu, släppte väl till något i slutet. BP är också nykomling, de är också på över halvan, och lägga till lite där i spaningen är att jag tycker också att vi har pratat mycket i Allsvenskan om att de stora klubbarna det börjar skikta sig och sådär. I Superettan känns det som att det är lite tvärtom. Tittar du på nedre halvan så är det ju i princip bara de tunga drakarna, och så har det varit lite varje år, känns det som att man tippar de etablerade klubbarna med fin historia ganska högt upp, de satsar och de är på gång. Vi ser ÖIS och Halmstad och J Södra och i år då. Och väldigt sällan så är det att det är så tabellen ser ut, utan det är lite mer de här anonyma Norrby, AFC, Dalkurd, liksom klubbar som egentligen är lite mer lacho, liksom, där det inte är så mycket press och krav som håller sig i toppen. Det känns som att Superettan blir omvänd hela tiden. Vi borde lära oss. Man ska tippa alla småttingar där uppe. Liksom.
Säger han efter tre omgångar. men du hade ju en mer att backa upp det med. Så, men det är ju intressant. Det gör det ju till en väldigt levande serie.
Ja, det gör det ju. Det är ju, man har sagt ofta att allsvenskan är så här, åh, allt kan hända och sådär, men det är inte riktigt sant längre. Men
inte längre.
Nej, inte längre. Superettan, det är ju faktiskt sant. Alltså det är egentligen en tombola 16 lag, och så kan du bara, om du ska lämna in tipset där, så är det bara att dra en lapp och så sätta dem på en placering. Det är liksom lika stor sannolikhet att du får rätt som när du ska försöka tänka ut någonting.
Jag har en väldigt kort liten anekdot om Tobias Linderoth. Det var nämligen så att för typ 15 år sedan kanske, när Lasse Lagerbäck var förbundskapten för det svenska fotbollslandslaget och Sverige, det var de här åren då Sverige gick bra, EM 2004 var i VM, bra VM 2002 och VM 2006. Det var liksom en stomme som var ganska lik som spelade de här matcherna. Det var ju med Anders Svensson, det var med Zlatan, var med Henke Larsson, Fredrik Ljungberg, Erik Edman, Micke Nilsson, Olof Mellberg, Andreas Isaksson, Kim kom in sen, det gänget liksom. Men även Tobias Linderoth var ju en gjuten pjäs då, de här åren i början av 00-talet, och då på en presskonferens så fick Lasse Lagerbäck frågan, vem av alla dessa då, Henke, Ljungberg, Zlatan, allihopa, alla stora namn där, tror du kommer bli den bästa tränaren efter sin spelarkarriär? Och han svarade blixtsnabbt utan minsta darr på rösten, med övertygelse i rösten, Lasse Lagerbäck, alltså Tobias Linderoth, det var den liksom spelare han såg framför sig skulle få den största tränarkarriären. Och det är ganska intressant nu då att Linderoth gör succé med Skövde, egentligen sitt första riktiga tränaruppdrag då.
Ja, den var ju bra. Alltså, Lagerbäck kan sina grejer då helt enkelt.
Ja, uppenbarligen så. Ja. För alla där har ju provat på. Henke har ju provat på tränarkarriär på hög nivå. Ljungberg har gjort det, Mellberg har gjort det. Det är ju långt ifrån alla som har lyckats.
Ja, så är det ju. Så, nej, men han verkar ha något. Jag tror han var rätt uppskattad också i Elfsborg. Han var väl där några år och höll i deras ungdomssektion, eller var inblandad i alla fall. Men kände väl att han var redo för ett riktigt senioruppdrag. Och hittills är det bara, shit, riktigt grym utveckling med Skövde.
Men vi lämnar Skövde där och spaningen och hoppar in till våra ämnen som sagt. Vi ska börja då med att BK Häcken leder ju damallsvenskan efter att ha besegrat AIK med 3-0 borta. Närmast för BK Häcken på vänta nu då på fredag är det Kristianstad. Och jag har pratat med den defensiva mittfältaren Filippa Kurmark och gjort en liten intervju med henne. Varför då? Jo, för hon gjorde ju hattrick mot AIK. Hon gjorde 3 mål. Och detta då som defensiv mittfältare. Vi ska höra vad hon säger. En sittande mittfältare som gör 3 mål. Hur går det till egentligen, Filippa?
Det var roligt att göra mål och hattrick. Hur det gick till...
Var det Pippo Inzaghi-mål alla tre, eller?
Ja, det andra och tredje kanske var lite Pippo-inslag. Men jag tycker väl att andra målet kändes ganska gött att få skarva in den på botten och komma med fart och ett perfekt inspel liksom från kanten. Och det är väl ett mål som jag, sådana mål jag aldrig gjort innan typ, på det sättet. Så det var extra skönt, andra målet.
Att sådana mål kommer nu, har du haft någon ambition att spela mer offensivt i år?
Egentligen inte. Jag har väl haft den här defensiva rollen ganska länge. Det är väl en roll som jag trivs väldigt bra med. Men det är klart att när man möter lite sämre lag på pappret så finns det ju chans att kliva upp lite mer i banan. Och då såg jag min chans. Speciellt denna matchen då. Och det gick ju vägen. Så jag hoppas att jag kan kliva upp kanske lite högre i banan även fler matcher i år.
Ni leder ju serien, men nu möter ni Kristianstad då i nästa match. De är också obesegrade. Vad har du för tankar inför den matchen?
Men Kristianstad är såklart ett bra lag. Och vill ju alltid vara med i toppen varje år. Och ha på något sätt en stabilitet och en grund i sitt sätt att spela och agera. Och det är alltid tufft att möta dem. Samtidigt som jag hoppas och tror att vi kommer göra en bra match och vinna.
Varför spelar ni alla matcher på fredagar?
Ja, jag vet inte om det är någon som vill ha ledig helg. Så. Jag vet inte, det känns lite konstigt får jag hålla med om. Men det är också ganska skönt att avsluta veckan med en vinst en fredag kväll. Men ja, det är lite annorlunda att spela klockan 7 på kvällen än att spela liksom en vanlig helg. Mm.
Gillar du det att spela fredag?
Både ja och nej. Jag gillar nog att spela tidigt på dagen. Tycker jag nog skönare än att gå och vänta hemma hela dagen på match. Tror jag.
Mm. Ni har ju gjort bra resultat i alla fall, så det kanske passar er att spela där. Till skillnad från ett herrlag då, höll jag på att säga, som förlorade derbyt här. Hemma på hemmaplan till och med. Vad säger du om det?
Jag var inte på plats, men jag satt hemma och kollade matchen. Ja, det var synd att de inte kunde vinna. Klart det var en väldigt viktig match både för staden och för tredje raka. Men ja, jag tycker de har ändå gjort det bra av 2-3, så att det är ingen stress så, utan jag tycker ändå det ser bra ut. Det är bara att fortsätta och det kommer väl en ny match redan imorgon, så det är bara att köra på.
Det här med derbyn, är det något man saknar som häckenspelare i ert perspektiv? Att det ännu inte finns några stora Göteborgsderbyn på damsidan?
Ja, men det är klart att derby är alltid ett derby. Och det är väl någonting man liksom ändå varit uppväxt med. Att man går och kollar derbyn och det blir en liten annan match och lite en annan atmosfär runt omkring. Så det är klart att man kan sakna det här då. Derbykänslan liksom. Ja, det håller jag med.
Du var ju med i VM-kvaltruppen här också när Sverige kvalificerade sig för Australien och Nya Zeeland VM 2023. Kan du släppa alla detaljer från segerfesten?
Ja, då får jag vara ganska provaktig och säga att det var inte så jättemycket fest.
Okay.
Det blev ganska sent efter matchen och ja, vi avslutade lägret egentligen med en härlig middag och det var lite tacktal och lite god mat och sådär. Sen var det väl någon Champions League-match där som drog ut på tiden. Men ja, nej, det var inte mycket fest. Det var ganska lugnt. Bara trevligt sällskap och det var väl flera som också vägade redan på kvällen där och tidigt på morgonen för matcher i klubblaget. Så det var en skön känsla i omklädningsrummet i alla fall, och vi fick dansa och leka oss lite där inom. Det var kul.
Ni sparar festen till ni har vunnit EM i sommar istället?
Ja, det låter bättre.
Ja, en halv skandal där nästan med att de inte firar att gå till fotbolls-VM, eller?
Ja, det var ju lite tråkigt. Ja. Det får jag säga. Det var, de hade varit värda en riktigt bra kväll. Men det är ju så när det springs in mitt i säsong och det är nya matcher med klubblag och sådär. Så går det väl inte riktigt.
Låter lite som Linus när han håller på att jobba. Så här, snart nya matcher. Så här, vi kan inte koppla av efter derbyn. Och så här, man brukar, fan ska vi gå och ta en bira? Nej, det är min nya matcher.
Det var inget förslag på bira efter derbyt senast.
Nej, det var det inte.
Man får ändå säga att Kurmark klev ju rakt in oavsett fest eller inte och skickade in ett hattrick som defensiv mittfältare. Det är imponerande. Hon skyller ju på att det var dåligt motstånd i och för sig, om jag hörde rätt. Sa hon inte det, att det gick att göra sådär mot lite sämre motstånd?
Det kanske hon gjorde.
Ja, jag tyckte hon sa
det. Det tror jag.
Ja, jag tyckte det var lite kul att Robert Wilhelm, tränarna, gick ut och sa att det hoppades på ketchup-effekt. Jag vet inte om...
Vad menar han med det? Att han ska göra ännu fler?
Ja, att hon ska göra ännu mer. Att han förväntar sig ju att liksom nu lossnar det på riktigt. Jag vet inte. Kurmark har väl aldrig gjort hattrick tidigare. Så jag vet inte hur sannolikt det är, men det är väl... Ja.
Ja, det är enorma krav på en defensiv mittfältare.
Ja, det får man säga.
Man ska göra mer än hattrick i varje match här. Sen tog jag upp det där med att han spelar på fredagar. Det ställer ju till det för en annan också med schema och grejer liksom. Det är man ju inte riktigt van vid, att alla jävla matcher går på, de spelar går på fredagar.
Nej, jag vet inte om jag har rätt ut, men som jag har förstått det så är det för att tv-bolaget, det är väl via Sats som sänder de här matcherna, har det som sin liksom prime, liksom veckans huvudmatch ligger på fredagen. Och det kan man väl diskutera fram och till. Jag vet att Häcken var inte så jättenöjda med det i sin hemmapremiär. Var den lovad på en fredag och då tror jag Frölunda spelade samtidigt och det var, ja, det är mycket grejer som krockar på så sätt liksom. Samtidigt då det spelas inga andra matcher i till exempel Allsvenskan eller Superettan, så på det här sättet är det väl positivt, så det är väl, ja, det är väl både och.
Det borde kanske väl vara så de har resonerat, eller att konkurrensen ändå, och visst Frölunda nu slutspelet har de hamnat där några gånger, men generellt så är det ju inte någon stor fredag, ingen stor hockeydag heller, möjligtvis för andra division och så, men det är ju lite...
Jag vet att de testade det på herrsidan för några år sedan med att köra fredagsmatcher, hade någon sån drive liksom, men det flög ju inte alls. Nej. För det har de väl tagit bort nu,
vad
jag vet.
Fredagar känns ju inte som någon kväll man går på.
Nej, det är ju på spåret och sådana grejer.
Och det är det som ställer till, det är ju ditt schema också.
Ja, vadå, du är ju alltid ledig fredag och Robban vill ha sina tacos eller kebabafton där och sådär.
En kebabafton.
Kebab på spåret liksom, då har vi.
I alla fall... vi har ju våran alldeles egna betygsskala, om vi ska bli lite seriösa kring den här AIK-matchen då, där vi plockar ut tre spelare från respektive av våra lag enligt kriterierna bra, mycket bra och mycket, mycket bra. Den så kallade Svenni-skalan. Och det är jag som tar ut i häcken här, och jag ger mittbacken Josefin Rybrink bra. Jag tror inte att hon förlorade en enda duell på Skytteholm. Johanna Rytting-Kaneryd som förarbetade åtminstone två av målen i den här 3-0-segen. Hon får då mycket bra. Och givetvis mycket, mycket bra går till Filippa Kurmark, och jag hör inga protester från er.
Nej, men Kurmark ledde väl till med skytteligan där väl efter. Sen var det någon som passerade, tror jag.
Det är så.
Men alltså tre mål är ju nästan, jag tror hon är två i skytteligan, så att hon ska såklart toppa den här listan.
Ja, då får man högst betyg på Svenningsskalan. Vi lämnar häcken och går rakt på raka motsatsen då, ÖIS nämligen. Ännu en förlust, visserligen mot min tippade tabelltvåa Öster, men ändå. Filip Troler, är det dags att börja ställa frågan om Dan Ivarsson måste gå?
Uff, nu är Laulen skarp här liksom, nu vill vi ha avgångskrav eller? Nej, det tycker jag. Först, insatsen var, det var bedrövligt. Det var otroligt usel insats. Jag håller nog som en av, offensivt i alla fall, första halvlek. Det är kanske det sämsta sen Dan Ivarsson kom till ÖIS till och med. Så det är ju naturligtvis ett underbetyg. Ett underbetyg också, en poäng på av nio möjliga. Det är en mardrömsöppning på säsongen. Men att Dan Ivarsson ska därmed få gå, eller att man ska börja diskutera hans avgång, det tycker jag absolut inte. Alla...
Men att inte få ut mer av allt det här spelarmaterialet, hur länge kan man ha tålamod med det, om vi ställer frågan så då?
Han kommer pressa dig till du säger att han ska avgå.
Säger, avgå då.
Nej, jag har egentligen ingen aning eller åsikt, men jag tänker så här att alltså, det är ett jävla spelarmaterial. Det har varit höga förväntningar. Han har varit där länge. Hur länge har man tålamod om det fortsätter så här, tänker jag?
Ja, men det är klart att skulle de få en likadan start som de fick förra året, där de spelade sex omgångar tror jag innan första segern kom, de låg sist efter 10 omgångar tror jag, då kommer det ju ropas på att han ska lämna, och då kanske det också är rimligt att han ska lämna. Men samtidigt, hans projekt som han har gjort i Fässberg och i Lindome har varit över väldigt lång tid. Vi pratade i fjol om Stefan Jakobsson som någon slags, han behöver jättemycket tid, det sket sig för honom. Dane behöver också jättemycket tid. Lindome, det var flera säsonger där innan det började klaffa. Sen är ju alltid frågan, finns den tiden när man är på superettanivå? Alltså det är en sak att göra det i ettan, det är en annan sak att göra det i superettan. Men jag är ändå fortfarande ganska liksom lugn för ÖIS del, att de kommer få ordning på det. Deras högsta nivå visar de mot Halmstad i första halvlek i premiären. Den var ju riktigt, riktigt bra. Sen AFC var en kaosmatch. Det är ju egentligen det här som är en riktigt så här platt match rakt igenom.
Vad säger du, Linus? Väcker jag frågan för tidigt?
Ja, det tycker jag nog. Men jag tycker det ändå är intressant som Filip lite inne touchar på det, att de hade ju en lika usel start förra säsongen faktiskt. Det var ju en poäng efter tre matcher med då. Sen fortsatte det ju kast till första segern där i omgång 6, precis som du var inne på. Då kunde man ju lite skylla på, de hade ju ett rätt stort skadekaos och mycket sjukdomar sådär i början av säsongen. Det var ju coronatid och allt sånt där. Och man pratade också om att vi måste komma ihop mer som en helhet liksom. Och det tog ju sig till slut. Och de avslutade ju säsongen bra. Och det var där tror jag många hade stora förväntningar med sig in i den här säsongen. Att okej, nu har det här satt sig liksom. Nu har vi satt grunden, nu ska vi bara liksom fortsätta. Det blir positivt. Och så kommer alla tunga nyförvärv och shit, det här ska ju bli bra. Och det såg bra ut i premiären mot Halmstad. tills de vände den matchen. Och nu är man liksom tillbaka, känns det nästan som exakt där man var för ett år sedan. Det är det jag tycker är så oroande i det här. Och jag hittade något gammalt citat där från Dane från, jag tror det var efter Akropolis-matchen, den första segern, att han pratade då om att vi måste bli bättre helhetsmässigt och vi måste släppa till färre målchanser och mer styra matcherna själva. Nu känns det som det är ju exakt det de behöver nu också. Det är liksom, och det är liksom, det har inte hänt någonting på ett år nästan. Det är lite oroande. Sen tycker jag nog också, precis som Filip, att det här behöver nog ta lite tid. Man ska nog ha lite mer tålamod innan man börjar.
Men det var just det. Det var det som var lite utgångspunkten i min frågeställning. Att han ändå varit där ett tag. Han har jobbat med vissa saker. Jag menar, händer ingenting när de ändå har förbättrat truppen så pass mycket. Så. Men jag hör vad ni säger. Och jag menar, Niklas Bärkroth gick väl ut skadad här nu. Har vi några rapporter kring hur det är med honom?
Ja, Bärkroth klev av skadad känning i vaden, verkar inte vara någon större fara. De skulle göra vidare undersökning idag. Hampus Dahlqvist klev också av i paus, kände sig krasslig. Sargon hade haft problem med en hälsena och Kevin Ackerman, det var ett lår. Det var många som var lite skavanker på dem, men verkar inte vara något allvarligt, och det kan man väl också nämna i det här, att det finns ju inte egentligen, det finns inga ursäkter till att det inte ser bättre ut för hela, de har en trupp som är alltså högkvalitativ, framförallt offensivt men också bra defensivt, och de har inga skador undantaget Mohamed Said och Aydarus Abukar, som ingen av dem hade varit aktuella för en startelva. Så det är klart att det är liksom, det gör ju inte att den här insatsen kan vara okej, men de presterade ändå jäkligt bra under hösten. De hade under andra halvan av Superettan var de ett topp 4-lag. Så man har ju ändå sett att det finns progression i det. Jag ser detta mer som ett gupp och en lite stökig start. Men ett par omgångar till här får vi ju se vad det ger. Det är Landskrona borta nästa, som också har haft en tuff start. Så det blir ju en otroligt viktig match.
Hur känns de då? Är de påverkade av det här? Eller liksom, sitter de lugnt i båten som det heter?
Nej, men alltså Dane förmedlar ju ändå alltid någon form av lugn. Och det tycker jag också att det upplevs på spelarna. Men kändes ändå lite när man pratade med Aydin liksom igår efter matchen. Han var väldigt så här, alltså det här är katastrof, det är ren skit, vi måste tillbaka till grunderna liksom. Och jag tror de blir lite ställda av det här försvarsdebaclet mot AFC där de släpper 4 på ganska kort tid och är helt väck där liksom, att de har fokuserat så himla mycket på att sätta defensiven nu, och att det då blir liksom väldigt tamt mot Öster. De hade knappt en enda målchans igår.
Jag tyckte ändå jag såg matchen på tv, jag tyckte så Dane gästade i någon pausintervju där. Han kändes ändå ganska, alltså lite mer frustrerad och ja, lite mer så här halvt uppgiven tycker jag än vad han har gjort tidigare. Han har alltid varit så lugn liksom och sagt samma saker. Nu var det lite mer frustration och lite starkare ord tycker jag ändå. Precis som du var inne på, det här var katastrof och det var för dåligt och under all kritik. Alltså det var lite den tongången istället. Jo. Och jag vet inte om jag riktigt hört det på det sättet innan.
Han får titta med på Jimmy Tillin igen. Inte ens när det blåste som värst där 18 runt Tillin, så höjde han rösten en enda gång. Så att ska han vara i nya eller gå i Tillins fotspår, så får han inte slarva så.
Nej, men sen sa ju Aydin till dig också att det sitter mycket mentalt.
Ja.
Och jag tror nog ändå det här smällen mot Halmstad, den tog nog ganska styggt. Alltså.
Att de tappade 0-2.
De hade ju liksom, det kände, visst Halmstad var bra i andra halvlek, så det går inte säga att ÖIS hade kontroll på dem. Men säga att de hade lyckats freda och vinna med 2-0, slå en av favoriterna i premiären. Då hade de liksom fått en helt annan skjuts i den här säsongen. Och nu liksom blir det oroligt i försvarsledet, för man släpper in 2 sena mål. Och så kommer AFC i matchen och det blir liksom kalabalik där också. Ja. Och sen bara rullade på liksom.
Men ja, alltså, starten är så viktig. Jag snackade med Polle om det. Nämnde det i artikeln skrev igår också, att han har ju varit med där under så många år, och de 3 senaste säsongerna, det var även innan Dane, så hade de i Kif Millen en bedrövlig start på säsongen då också, vann borta mot Ljungskile och sen kammade de liksom 0 i princip. Det var något kryss här och där. Jag frågar honom liksom, vad fan är grejen med så dåliga startar? Han liksom, jag vet inte liksom och så, men han sa, vi måste tänka att det här är 3 av 27, vi måste tänka så liksom. Det är lätt att man fokuserar väldigt mycket på en dålig start, att det då präglar den, alltså åsikten man har om ett lags insats, men hamnar man långt efter så ser man ju efter ut hela säsongen, så det är ju ganska normalt och logiskt att det blir så. Och det man märkte också på fansen, det var ganska högljudda burop efter slutsignal, så upplevde jag inte heller det i fjol så tidigt, att en dålig prestation, då var det ändå ganska piano liksom, men nu var det mer frustration.
Har du ändå tre man till vår svenskala?
Ja, du, när jag satt och funderade på det så...
Så var det svårt?
Ja, så var det väldigt svårt. Jag hade nästan tänkt, nej, vi skiter i det. Jag kan ju också säga att jag fick ju återigen ett erbjudande
på Twitter.
Nu är jävla en röding här. Så
du har till röding, alltså. 2000
ja, jag vet. Vi får ta tredje gången gilt kanske.
Vi hade ju haft en bättre middag på den brasilianska köttkrogen mitt emot här, ifall du hade tagit emot de här erbjudandena.
En skitprestation till mot Landskrona, så tar vi det. Så
går vi till smörjer vi, då smörjer vi det brasilianska krosset. Men du har tre gubbar nu alltså?
Ja, men det får jag väl ändå ha. Jag är bra... Ja, bra på den här skalan då. Det är inte jättebra idag då. Men Aydin Selkovic tycker jag ändå, han försökte ändå, han var nere och hämtade boll, var väl den som ändå liksom antydan till att försöka driva på där, hade någon farlig frispark och sådär. Han är ganska långt ifrån, tycker jag, den klass han var i fjol, men när många andra hade en väldigt dålig dag på jobbet, så tyckte jag ändå Aydin försökte, så han var väl bra då.
Och mycket bra.
Det får jag ändå ge Alexander Ahl Holmström, som gjorde ett bra inhopp mot AFC. Han kommer in för Berkerud här tidigt i andra halvlek och tar för sig, alltså bufflar, skapar ändå ett par skott och liksom erbjuder lite annorlunda alternativ, och det funkar bättre när han kliver upp centralt än Apolle är där. Jag tycker ändå det lovar lite mer att hans form ändå kanske är på gång, även om det inte var något superinhopp på något sätt, så han var mycket bra.
Och mycket, mycket bra.
Där sätter jag faktiskt Anton Lantz. Han har suttit på bänken första två matcherna. Defensiven har inte varit bra. Dane väljer att korrigera, sätter in Haglin Sangré som ankare. Lantz in på vänsterpositionen. Där får de en vänsterfot. Blir bättre i uppspel och sådär. Och jag tycker också att han är svårpasserad. Han är nog den, tycker jag, som står upp bäst i kampen med Öster liksom, och tar duellerna och sådär. Och defensivt var de ju faktiskt rätt okej, så det är väl rätt så rimligt att en försvarare kommer högst upp. Så Lantz får vara där.
Då fick vi en Svennis-skala där också, även om det som sagt inte går bra för ÖIS resultatmässigt. Bra går det däremot för, i samma serie då, för Utsiktens BK, som ju ligger trea i Superettan dags dato. 3-0 borta mot Västerås SK senast. Men Filip, innan jag släpper in dig på Utsikten, så ska jag testa en tes på det här, för att min info säger att Utsikten, de är egentligen inte bra på riktigt. De kommer lik förbannat vara ett lag för mitten i bästa fall. Mot VSK hade Västerås hade 14-6 i avslut. Utsikten fick in ett slumpmål i första och sen en billig straff i början av andra halvlek som gav 2-0, och då klappade VSK ihop. Så att ärligt talat så ger jag inte så jävla mycket för det här, om jag ska vara ärlig. Har du någon annan syn på det?
Nej, där håller jag faktiskt inte alls med dig. Ja. Även om prestationsmässigt så var 3-0 i överkant, absolut. De var inte värda så mycket, och VSK är egentligen spelmässigt långa stunder bättre. Men de hittar vägar att vinna matcher, och det har inte varit Boskorovic lagbyggens liksom specialitet tidigare. Det har snarare krävts väldigt bra prestationer för att de ska vinna matcher. Nu är de starka och svårforcerade, och visst, det är lite flax. Jag tycker inte straffen är så billig. Och hemmaprestationen mot BP, tar de med 3-0, även om de släpper in två på slutet, så hade de bra kontroll på den matchen också. 6 poäng av 9 möjliga. Och du säger att de ska ner i mitten, det är ju fortfarande ett bra resultat. Så jag säger att Utsikten är på riktigt. De kommer vara svårforcerade hela säsongen.
Mitten i bästa fall.
Så. Ja, i bästa fall. Ja. Men jag håller inte med dig, Robin. Alltså, de är på riktigt.
Vi får skicka in linjedomarna och lösa på så här med skiljenämnden här i form av Linus
Pettersson. Du snackar om 14 avslut eller någonting. Jag såg att Utsikten är det lag som har släppt till flest skott emot sig hittills under säsongsinledningen. Och det
kommer kosta för eller senare.
Det kommer kosta för eller senare. Vi var inne på Johan Brattberg, målvakten som är på lån från Häcken, för någon gång sedan, att han hade gjort något misstag och sådär. Nu var han bra i den här matchen, förstod jag det som. Y-Scout rankar honom faktiskt som den bästa målvakten i Superettan hittills.
Ja, mest att göra kanske.
Så han har 12 räddningar eller någonting, tror jag. Så att han har förstått lite på huvudet hittills. Och precis som du säger, det kan ju kosta till slut. Samtidigt är jag nog inne lite mer på Philips linje ändå. Jag tycker Utsikten har sett bra ut. Och de har ju de här spetsspelarna framåt faktiskt. Carl Bohm har ju gjort en superstart på säsongen.
Leder skytteligan.
Enzima Peter har gjort sina mål. Nu var Lukas Hedlund inte med den här matchen. Ändå kunde de vinna med 3-0. Det är ju ett smärre mirakel. Men det känns som att de har de här offensiva spetsspelarna. Och det är ju en styrka. Vi kommer komma in kanske på Gais här, men det är ju en styrka att vinna, även att det spelet ser så här jättebra ut. Och bara en så här allmän reflektion. Utsikten är Göteborgs tredje bästa lag just nu.
Ja, det
jag bara slogs av det liksom nu, att det är rätt otroligt. Det såg man inte komma för något år sedan.
Nej, det är verkligen. Och sen tycker jag också man kan tillägga att de har ju haft skadeproblem dessutom, Utsikten, och att då dessutom kunna komma ut. Nu var Erik Westermark tillbaka i startelvan, och men de har ju Bovin och Björkqvist också saknats lite och sådär. Så de har gjort det här bra trots att de har varit lite stukade. Så, men visst, problematiken är väl i så fall att det släpps till lite för mycket chanser.
Mm. Vad har vi på skalan bra, mycket bra och mycket, mycket bra då?
Där får vi börja med bra. Albin Skoglund får ju chansen då när Lukas Hedlund, denna superspelare enligt Linus Pettersson, nej men han har varit duktig, fick chansen på topp i alla fall. Skoglund bredvid Peter gjorde det bra, spelade fram Carl Brom till det här första målet, är den som fixar straffen, kliver sen ner och spelar på centralt mittfält när Utsikten måste göra om lite, och det var Milovanovic tror jag som fick kliva av och Quintero och kom in på topp istället. Jag tycker han gör ett habilt jobb och är då dessutom delaktig i målen. Så han är med där.
Mm. Och mycket bra.
Ja, vi har ju varit inne på honom redan då. Johan Brattberg. Ja, han tycker jag, han håller ändå kvar. När det osar katt så att säga, så är han jäkligt viktig och visar spetskvalitet där. Lite revansch för honom, för han var egentligen hela anledningen till att de förlorade nere i Trelleborg, för han gjorde en sån jätteblunder och Utsikten var ju nästan bättre än TFF i den matchen annars. Men han verkar verkligen vara på gång. Kan nog visa sig vara ett riktigt fynd.
Mm-hmm. Och till sist då, mycket, mycket bra.
Ja, vem tror du? Vem tror ni?
Carl Boom.
Carl Boom, ja. Ja, naturligtvis. Två mål igen från sin wingback-position. Visst, det är en straff, men den är bergsäker. Efter allt han har fått utstå, han har inte kommit loss i Allsvenskan, han har inte kommit loss i Superettan. Han hade så tungt i Gais och blev lite av en hackkyckling där. Nu är han uppe i Superettan här med Utsikten och är den lysande stjärnan där faktiskt och tar för sig mer och mer. Han ser bekväm ut med fotbollstillvaron och han var bra nu också.
Låter som ett bra knäck ju.
Ja, absolut.
Där har och göra hans revansch.
Liksom. Ja, men det får vi ta.
Han har ju haft sina motgångar här i livet och nu skiner ju solen på honom.
Ja, ja, precis. Det är då man ska passa på. Så det blir säkert Carl Boom-läsning här någon gång framöver.
Det låter fantastiskt. Då har du Utsikten, fansen. Har du någon liksom supporterklubb eller?
Nej, jag tror faktiskt inte de har.
Det var ju faktiskt Utsikten själva twittrat ut någon bild. Jag tror killen hette Malte. Det var en liten kille som var en av Utsiktens största supportrar. De hade twittrat ut det för några dagar sedan. Och han funderade på att starta en fanclub här nu. Så det kanske är liksom in the making just i detta nu.
Då har de lite fin Carl Boom-läsning att se fram emot.
Ja, eller
hur som helst. Han och denna enda supporter. Skämt åsido, vi ska kasta oss över ett annat lag som solen skiner på då. Och det är ju givetvis vårt kära Gais. Där återtåget går vidare planenligt och på räls. Tredje raka segern. När fan var det Gais så här bra senast, Filip?
Ja, det är faktiskt inte så länge sedan. Förra året så inledde de ju lika strålande. Vi får ju se.
Är det sant?
Ja.
Med tre raka?
Nej, det var nog inte tre raka. Det var nog... Men jag tror de hade 10 poäng efter 4 omgångar. Men
de ledde ju Superettan.
De ledde Superettan. Ah, okay. Då var det...
Det var som jag skrev en krönika om Norrköping. Något år när de gick bra, så jäkligt bra inledningsvis, så var det rubriken Lugn Norrköping, det kan fortfarande gå till helvete. Men för att säga samma sak till Gais, så att det kan fortfarande gå till helvete.
Ja, lite så faktiskt. Alltså man ska inte... Det drogs nog lite för stora växlar av deras start i fjol. Det blev väldigt så här, nu jäklar har det lossnat för dem. Och då hade det hade i ärlighetens namn inte sett strålande spelmässigt ut då heller. Det har inte sett strålande spelmässigt ut här heller. Men som vi var inne på lite, de har i år hittills hittat en väg att vinna matcher utan att ha glänst. De gör en okej match mot Oddevall, de gör en okej match mot Trollhättan. De gör en dålig match tycker jag faktiskt. Mot Tvååker. Fidde Holmberg sa efteråt att kryss hade nog varit mer rättvist. Tvååker var inte nog vidare heller. Men Gais står här med 9 poäng och det är ju ett jäkla styrkebesked får man säga.
Tvååker, var du på dem Linus?
Tobbe Hussein är assisterande tränare.
Jajamän.
Det är väl ändå en bra fakta. Han var tillbaka på Gamla Ullevi som förlorare nu.
Ja.
Finns en text du skrev, pratade med honom?
Jag snackade med Tobbe, ja, han som kändes lite tyngre än vanligt när man förlorar mot grönsvarta. Mm-hmm. Så han var aktiv på bänken också, flög upp där och liksom visade gesterna. Det var lite sena satsningar från Gais-spelarna på två åker. De kunde nog faktiskt gått på något, kanske något rött där i första halvlek som har lite flyt där också tror jag. Men två åker var inte, det var jävligt buffligt och grisigt sådär. Men,
alltså man blir inte helt förvånad att det är buffligt och grisigt i två åker om jag ska vara fördomsfull. Men.
Nej, det känns som ett buffligt och bökigt lag, det gör det.
Det låter
bara, bara utan att veta någonting.
Ja, det är... körde faktiskt där igenom häromdagen.
Jaha, hur var det?
Inte mycket att se.
Nej, det var det inte.
Men jag såg fotbollsplanen. Ja, vi var på spa i Ästa.
Var det en åker?
Ja, det var en åker. Typ. Nej, men det var åkrar runt om i alla fall. Ja, okay. Jag har för mig någonstans att jag har läst att det ska vara får som går där och betar och sånt också. Så.
På planen?
Nej, vid sidan. Kanske släpper in dem sen på sommarbete eller någonting. Gräsmattan blir för lång.
Ja, jag roterade bara från den här matchen. Målet Gais gjorde. Jäkla snyggt det var alltså. Alltså hela vägen ner från backlinjen ut till liksom in i mittfältet, ut i kant, i djup, snett inåt bakåt. Och det känns som att de har gjort mål på väldigt olika sätt hittills under starten. Det har varit en straff, en frispark, en omställning va, tror jag, och så nu ett liksom etablerat spel. Det är ju också en styrka i sig.
Ja, det är, man kan ju se det som en styrka, precis. Sen kan man ju se det som att de har haft en god portion tur också. Att målen har kommit till utan något direkt mönster.
Ja, så är det ju också i och för sig. Jag såg att de hade så här expected goals, säger så populärt nu. Det finns ju något som heter expected points också, om man vill ta det till nästa nivå. Alltså förväntade poäng ut efter spelet. Och där tror jag de låg på 3,9 eller någonting efter de här tre matcherna. De har alltså tagit 9 poäng. Det säger en del om att spelet inte har varit särskilt bländande, men att man ändå har fått med sig de här tre segrarna.
Vill man bryta ner det ännu mer apropå statistiken, där vet jag, kan man ju nu även titta på spelare individuellt. Det bryter de ner till expected assists.
Ja, du ser. Det går att hitta allt. Det är så underbart.
Men, nej, men det, de har ju sett defensivt har de ju varit starka. De har ju bara släppt in ett mål än så länge. Så där har de väl verkligen hittat rätt med Grostanić och Norén. Och sen kör de ju då Harun eller Andersén till vänster och så Viktor Kryger går till höger. De har funkat som enhet och bra städat på mitten. Sådär, så det känns som att de bygger därifrån. Sen tyckte jag det var förvånande att Fidde Holmberg satte Ben Morris på bänken. Jag tycker han har varit jävligt bra under de här första matcherna och var bästa spelare i premiären. Men ja, han ville ha Friday där. Jag hade nog bänkat Carbo istället kanske. Men svar från Morris, kliver in, hoppar in, gör det avgörande målet. Han lär inte sitta på bänken nästa.
Är han med på Svennisskalan rent av? Eller vad landar du där? Ja, vi börjar med bra.
Jag funderar på, han ligger där som någon slags delad. Men han får faktiskt stå åt sidan. Jag tycker att...
Det är många om budet i Gais.
Ja, men det...
Så om du gör det matchvinnande, må hoppa in, gör det matchvinnande målet. Avgör, skjut en 3 poäng, då får du inte plats.
Nej, Filip troller han, skonar ingen.
Nej, ja, men han är där på en delad då. Men jag tycker Harun Ibrahim måste ändå nämnas igen. Han gör liksom ingen märkvärdig match från vänsterback, men sen när han kliver upp på mittfältet i andra halvlek, då tar han verkligen tag i matchen och liksom börjar bygga lite anfall. Och som Linus var inne på, eller om du nämnde det, att Harun var den som drev upp där anfallet som leder till 1-0-målet. Han kommer ner på kortlinjen, spelar perfekt in till Morris och ligger bakom det. Han har en viktig del i de här 3 poängen och återigen, han är väldigt ung, men han är stundtals dominant.
Och mycket bra.
Mycket bra. Filip Gustafsson, han fortsätter växa. Jag har ju pratat så extremt mycket om Axel Henriksson i den här podden tidigare. Han har inte varit bra överhuvudtaget i de här 3 matcherna. Men det kanske kommer. Men Filip Gustafsson som han har bredvid sig där på mitten, han fick mycket skit under början av säsongen. Att han så sagt färdig ut och det var dåligt spel med boll och sådär. Men han har verkligen växt och de kallar väl han för Smålands Kanté eller någonting nu, Gaisarna, tycker jag läste någonstans. Nej, men han har städat jäkligt bra och han stod upp i mot det här köttiga tvååker, så var han jäkligt viktig att ha på planen. Så han är mycket bra.
Och mycket, mycket bra.
Ytterligare en som var bra på det destruktiva då, Axel Norén, Falkenberg, tidigare Falkenberg-spelaren, fick ju inte förlängt kontraktet tror jag, eller om det var han själv som lämnade, men jag tror inte han fick förlängt. Kommer till Gais och har faktiskt hittat helt rätt, och mot Tvååker så var han överallt hela tiden och tog undan inlägg och glidtacklingar och följsamt tog smälla, fick smälla, gav smälla. Han var liksom deras mur hela matchen, så han gjorde en riktig panginsats.
Vi ska väl bara beröra det här som det har varit lite liv om och vällästa artiklar och inte så långt efter att vi satt oss här så kom väl en flash på ämnet också. Jag tänker på att Gais-supportrar får vi väl anta målade ett plank på Gamla Ullevi grönt och svart, ett plank som tidigare har varit blåvitt blått och nu har det vandaliserats på Kamratgården då. Det kan man väl räkna ut kanske med röva och krita vilka som då har gjort det med tanke på bakgrunden, men vi ska väl inte hänga någon ohörd. Men vad säger ni om hela den här situationen? Är det allvarligt tycker ni?
Ja, det är så här. När jag börjar se de här bilderna på Twitter att planket på Gamla är målat grönsvart, så tyckte jag väl att det var alltså ganska, det var ett litet kul prank liksom. Nu ska Gais i år ha sin klacksektion på exakt den sektionen där blåvitt och kommandobryggan. De vill väl inte ha det blåvitt blåa där. Så då har de smugit in där och målat om detta till grön. Så att, sen är naturligtvis, det är ju olaga intrång och skadegörelse är det ju. Och Gotevents evenemangsansvarig där, Henrik Utbring, han var ju väldigt upprörd och kallade det helt oacceptabelt. Jag förstår ju deras perspektiv på det. Men så långt tyckte jag ändå det var ganska, alltså, så här oskyldig prank. Sen, om det är så att det är IFK-supportrar som har vandaliserat då Gaisgården, slått in fönster, det är ju inte så jävla kul liksom. De kunde gjort något roligt om det är IFK-supportrar. Det vet vi inte, så det kan man ju inte slå fast, men man kan väl kanske ana.
Vi kommer ihåg det 2006. Det var min första tanke när jag såg det här, då några målade Gaisgården blåvitt. Kommer ni ihåg det eller? Det var ju också under natt som några åkte upp dit.
Men det tycker jag, det är det,
exakt, skitkul. Något sånt skulle man ju kunna kontra med igen då. Det hade ju varit skitkul. Mm. Och minns ni vem som var klubbchef i Gais 2006?
Kan det vara
Sköldmark? Magnus Sköldmark! Höjtade den gamla texten. Den var väldigt, det lät som att han suckade genom hela intervjun. Det var tydligen, man hade försökt ta bort färgen med högtryckstvätt och den vita rann av, men den blåa satt fast.
Ja, men alltså det där ja, men är ju på
där gillar man, men det går ju, för jag håller med dig, det går ju för långt när man börjar liksom kasta in sten genom fönster.
Ja, men
liksom,
alltså det är ju inte kul.
Då blir det vandalisering på ett annat sätt. Alltså lite målning, det tycker jag, håller med dig, det är ju, det är på en lagom rolig nivå.
Ja. Nej, men ja, precis så tycker jag också. Alltså, ska man liksom kunna uppmuntra att det är lite så här tjuvnyp mellan supportrar och så, då måste de ju hålla det på en nivå så det inte går för långt liksom. Då måste de ju själva då klara av och dra den så det liksom inte blir destruktivt och så att det inte eskalerar och nu då att nu ska de
att det kontra på varandra.
Ja, nu ska liksom då Gais komma tillbaka med någonting och göra något ännu värre mot IFK Göteborg på något sätt och så liksom stegras det då. Jag menar, klarar man inte att hålla det på en rimlig nivå så blir det ju helt enkelt inte kul längre.
Nej, precis. Och sen, nej, för annars så tycker man ju i grund och botten, det är ju roligt att den här, även om de liksom spelar helt olika serier och vi har fan glömt bort hur det är att ha derbyn mellan Gais och Blåvitt eller ÖIS och Blåvitt sådär, så är det ju ändå gött på något sätt att det där, att det lever vidare någonstans, men man måste ju kunna hålla det på en rimlig nivå. Jag hoppas att det liksom inte ballar ur här nu, utan att det blir så. Sen får vi ju se vad som händer med planket. Henrik Utbrink där sa ju att det skulle ju, när någon firma hade möjlighet att göra vid, så skulle det återställas till den blåa färgen och sen skulle det finnas en diskussion med övriga klubbar. ÖIS spelar ju också där, och om vad vi ska ha för färg på det här planket som från början tror jag var grått, men sen har väl blåutfansen då målat det blått kanske, eller om det var gotevänd, jag vet faktiskt inte.
Det lär väl gissningsvis sluta med att det återgår till grått då, eftersom de uppenbarligen inte liksom kan hantera det på något annat sätt.
031 fotboll presenteras i samarbete med Möbelmästarna. Just nu får du 10% rabatt på ett helt köp när du uppger koden GP10. Möbelmästarna, vi är vad vi heter.
Vi ska glida över då till, du nämnde derby där och vi pratade supportrar här. Vi ska glida över till veckans stora match då, får vi väl ändå säga, Göteborgsderbyt med stort G, Häcken IFK Göteborg. Vi kan väl göra det genom supportervägen så att säga, slog det mig nu. För det var ju lite diskussion inför Häcken IFK, det här med att arenan var slutsåld, IFK ville ha fler platser. De köpte platser på Häckens sektioner. Det var till och med tal om att det skulle köpas biljetter i klack. Det var lite tuffa uttalanden så att säga på Twitter kring detta. Det var ju kavlugnt, inget hände. Jag pratade med någon där så att de hade avvisat två IFK-supportrar som ville stå i klacken och hade gått lugnt till. Så det blev ju inget av det. Men det är en lite småintressant principdiskussion det här. Hur långt kan man låta supportrar stå på andra sektioner? Kan man låta andra lags supportrar stå i klacken till och med? Eller går gränsen vid klacken, men det är okej på vanliga sektioner så att säga? Vad tycker ni?
Nej, men det finns väl någon sån här ömsesidig respekt att man inte ska köpa biljetter i någon annans klack liksom, och den tycker jag väl, det här är nog nästan första gången tror jag som man hör det. I alla fall ganska, liksom, vad jag kan minnas.
Ja, men att i alla fall att det har pratats om det så öppet. Liksom.
Ja, precis. Att man går in och köper biljetter i någon annans klack. Och jag tycker nog själva grejen är lite, det är ju respektlöst på något sätt. Liksom. Och jag förstår inte heller varför någon IFK skulle vilja stå i Häckens klack eller vice versa. Liksom.
Nej, motfrågan, måste ju vara, skulle IFK i så fall acceptera,
ja, exakt,
20 julmålare i sin klack?
Och det hade de inte gjort, såklart.
Nej, på kommandobrygget.
Och då känns det ju, men sen blev det ju, det var ju en stor diskussion innan. Så de hade till och med intervju med Häckens marknadsfolk i Discovery inför matchen, liksom, där de gick ut och pratade om det här. Och sen hände ju absolut ingenting. Så det kändes ju extremt uppförstorat inför. Liksom.
Däremot satt det ju personer med blåvitt halsduk precis bredvid Häckens klackläktare där. Det såg ju vi, Filip, när vi pratade om det där. Ja. Men det är väl inga bekymmer om man bara liksom uppträder någorlunda respektlöst vid firan. Man behöver liksom ställa sig och jubla i ansiktet på någon om man nu är på en annan sektion, så att säga. Men att man måste kunna blandas på andra sektioner ser jag noll problem.
Nej, det gör inte jag heller.
Nej, det håller jag också med om. Det handlar som du säger. Det är bara respekt. Liksom. Man måste kunna hålla på olika lag. Sen blir det annorlunda i klacken och sådär, men det var väl hela anledningen. Jag tror inte det fanns någon liksom ond tanke att blåvitt fansen skulle köpa upp i Häckens klack sådär. Snarare tror jag det handlar om en desperation vid arena, en liten arena. Det var väldigt många människor som ville se den här matchen, och att man då, okej, var finns det biljetter kvar? Ja, Men jag håller ju med er liksom att nej, håll er i era egna klackar.
Men det intressanta, det var ju slutsålt, men vi noterade ju, jag tyckte faktiskt det var rätt mycket tomma stolar, och jag vet att det fanns ju någon liksom säkerhetszon, så det förklarade ju, och Häckens, precis jämte deras klack är familjeläktare, och där kanske barn springer fram och tillbaka och sådär, men jag tyckte även på långsidan att det var liksom inte den här knökade, liksom att, alltså det var inte så här, det kändes inte fullsatt.
Nej, men enligt siffran så skulle det bara vara 100 pers till väl från vad som är Bravidas maxkapacitet. Men det var ju en bit där på långsidan som kändes som att det var någon slags,
ja, det var en säkerhetszon
där,
precis. Ja.
Där det var helt tomt egentligen. Men det var lite hål där, och framförallt där på Häckens kortsida då bredvid klacken, även om det är familjeläktaren, så kändes inte som att det var helt fullt. Alltså det var lite förvånande så.
Som var där fick i alla fall se en väldigt underhållande fotbollsmatch med en bra inramning och en seger då till IFK Göteborg slutligen med 2-0. En rättvis seger sammanfattningsvis skulle väl jag säga. Vad överraskade er, eller vad vill ni lyfta fram framförallt från den matchen, om jag släpper ordet fritt?
Nej, men jag tycker ändå man någonstans, det finns så mycket att prata om och så mycket att gå in i den här matchen med, men jag tycker nog ändå man landar i liksom Blåvitts fantastiska start på den här säsongen. Jag och många av mig tror jag liksom förväntade sig att Häcken skulle liksom vinna den här matchen hemma på konstgräs, med tanke på deras starka form också. Men Blåvitt har ju, vad är det, bästa starten sedan 94 eller någonting. Då var man guld, tror jag, till och med. Tre raka segrar, och även om man liksom blickar lite tillbaka, de har ju liksom, jag tror de har 9 vinster, 1 kryss och 1 förlust på de senaste allsvenska matcherna, om man liksom väger in förra säsongen också, så det är ju sjukt imponerande vad de har hittat rätt. Alltså.
Ja, det var ju Stare snabb att påpeka när jag ställde frågan på presskonferensen, ni har 3 raka nu, då var han snabb och sa det, jag ser inte det som 3 raka utan vi hade 8 matcher i höstas, bla 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 liksom.
Ja, men de hittade uppenbarligen någonting där som de har lyckats gå vidare med, och det är framförallt försvarsspelet som, alltså det är centralblocket med liksom 2 mittbackarna, Karl Johansson och Mattias Bjärsbyn, och så Tärn och Gustav Svensson framför, det är ju liksom stensäkert, och ja, det är ruskigt imponerande det. Den form och det liksom kompakthet de har hittat.
Filip?
Ja, men jag trodde ju på kryss inför. Jag trodde att det skulle bli en tuff match med tanke på hur solida Blåvitt ändå har sett ut. Jag tänkte, sen var det klart att Häcken på pappret kanske var favoriter i med hemmaplansfördel och sådär. Men jag blev förvånad över hur jäkla starkt Blåvitt kom ut till matchen. Att man tänkte ju att det är Häcken som ska virvla här liksom. De ska trycka max. Men det var ju Blåvitt som tryckte max första minuterna tills Willem som gör målet där. Häcken kom ju, var inte på offensiv planhalva ens då. Sen tar ju Häcken över, men det förvånade mig verkligen hur Häcken liksom kändes väldigt tagna av matchinledningen på något sätt. Sen är ju bara att konstatera att vi pratade en hel del inför säsongen om att IFK Göteborg, många så här experter och journalister och sånt, de har ju nere, de är bland 8-9 och sådär, men ser man till deras startelva så är den ju, alltså på pappret, den är ju nästan lika bra som de man klassade som topp 5 då. Och nu har den här elvan, den har fått vara hel hittills. De har fått spela ihop hela tiden. Kontinuitet, kontinuitet, kontinuitet. Och då har de ju ett riktigt bra lag. Och när de då hittar tillbaka till det här som du har snackat mycket om, Robban, liksom blåvita identiteten och det här tuffa fysiska spelet, ett starkt försvarsspel, då kommer de ju bli jävligt jobbiga för många. Dessutom, de har inte behövt jaga i underläge heller hittills. Det ska bli intressant att se det när de behöver göra det. Men när de får ta ledning och sådär, då är de svårforcerade. Mm.
Jag hittade en intressant XG-tabell från den här matchen som jag tänkte plocka upp som min grej. Då. Alltså, Bäck och Häcken hade ju 1,3 XG förväntade mål. IFK Göteborg hade 2,7. Då, så att det var en tydlig skillnad där. Men grejen är att Häcken har ett högre XG egentligen hela vägen fram till minut 52 när Gustav Norlin kommer in. Då är det så en otroligt tydlig skillnad hur IFK Göteborgs XG-kurva sticker rakt uppåt och stannar på 2,7, medan Häcken som då ligger liksom på 1,3, där rör sig i princip inte uppåt. Alltså det händer alltså ingenting framåt hos Häcken från minut 52 när Stare gör det här bytet, sätter in Olin och går tillbaka till 4-4-2. Han hade korrigerat lite där i första halvlek. Det är ju intressant liksom hur totalt, för det var ju vår upplevelse på plats också, att Häcken dog där, och tittar man statistiskt så dog de, stendog i 52 minuten när Norlin kommer in. Det är ganska intressant att se vilket liksom avtryck det bytet gjorde på matchbilden. Även om det kanske inte bara handlar om han, så sker det exakt då.
Sen är det klart att XG skjuter i höjden när man får en straff också.
Så är det.
Ju liksom,
men det som är intressant är att Häckens har gått uppåt hit hela vägen, men det ligger alltså plant efter det. Det händer ingenting i Häckens.
Det är ändå en kvart där de är fortfarande lika många man på plan också, mellan 52 och 68 eller någonting, så det säger ju ändå någonting. Men det är väl bara, vi har ju skrivit om Norlin och bytet där, och det är väl det man kanske också, om man sitter och tänker på den här matchen om några månader, så är det väl kanske just Norlin man kommer att tänka ganska mycket på, för fan vilka inhopp den killen gör nu alltså. Och han är faktiskt matchavgörande på Bravida i söndags.
Sen om man ska nämna något mer med Häcken där, så kring just detta också, så tyckte jag de var ofantligt liksom oorganiserade efter det röda kortet. Alltså det var ju som Gustav som var flera gånger ute vid Högmo, liksom hur gör vi? Alltså de spelade utan vänsterback rätt länge alltså. Mm. Och det kändes inte som att de liksom, de bestämde sig inte, det tog väldigt lång tid innan de bestämde sig för hur de skulle hantera den där situationen. När Hovland och Hammar var ute där, och de liksom släppte nästan hela den kanten, och det kändes virrigt, och liksom, där tappade de ju hela matchen liksom.
Ja, där tappar de ju möjligheten att få till en forcering, exakt. Bara ligga under med ett istället.
Hade
släpper de in ett
gjort ett snabbt byte, okej, vi flyttar ner mittfältar kanske, eller någonting, går över till trebackslinjen, jag vet inte, men agera så fort. Här kändes som att det tog flera minuter. Och sen även Ayeshs mål, lite indirekt också från den ytan, han kliver in liksom från sin högerposition, det finns ingen vänsterback där. Och så kan han få en ganska mycket tid och plats och kan göra det där målet på. Så väldigt förvånande tycker jag att det var så virrigt liksom, att de inte bestämde sig att göra något, agera snabbt.
Och där får väl Högmo ta på sig.
Ja, det är absolut.
Det får jag. Och för att det där är ju ganska stor skillnad egentligen. Släpper du inte in det målet och du får till liksom en forcering sista fem plus tillägg, så kan ju det är inte orimligt att du gör 1-1 i det läget. Det är ju stup i kvarten. Det är ju jättevanskligt att leda matcher med udda målet när de drar sig mot slutet. Det börjar knacka sin bollar. Du skickar upp Hammar på topp till exempel. Det var ju guldläge för det. Men precis som du säger så blir det liksom fullt kaos istället, som ju Högmo givetvis borde ha tagit ansvar för.
Mm. Ja, förvånande.
När vi ändå är inne på, vi ska ta upp några punkter lite mer framåtblickande kring det, men när vi ändå är inne på liksom lite individuella bedömningar och så ska vi ha våran Svennis-skala. Du har fått ansvar för den, Linus. Du får börja med vilket lag du vill egentligen. Där. Det jag vill ha av dig på respektive lag är bra, mycket bra och mycket, mycket bra.
Vi kan väl börja med Häcken då.
Vem var bra?
Alltså, jag tyckte det var svårast att ta ut bra. Ibland är det svårt att ta ut de som är bra. Jag tyckte det var två spelare i Häcken som stack ut lite positivt i den här. Så de var ganska lätta att placera. Men bra kändes som många kunde placerats på. Jeremejeff var väl okej till exempel. Men jag har sett ändå Gustav Bergen där. Jag tycker Häcken under liksom slutet av sista 20-25 av första halvlek och även i början lite i andra där, då dominerar man ju matchbilden faktiskt, det går inte att komma bort, och tremanna mittfältet hade ganska stort övertag mot Tern och Gustav Svensson centralt där, och ja, vi kanske inte har varit så snälla mot Gustav Bergen hittills under säsongen, så han kan få ett omnämnande här.
Och mycket bra.
Nej, men Valgeir Fridriksson får den ändå. Inte i så hård konkurrens kanske, men ändå. Jag tror inte det var många som man trodde att han skulle vara Häckens högerback och ha startat alla de tre första matcherna så här långt. Men han fick chansen i premiären när Thomas Totland var sjuk och ju hållit den platsen sedan dess. Och jag tyckte ändå han gjorde kanske ändå sin bästa match nu i derbyt faktiskt. Så att, han får omnämnandet.
Och till sist, mycket, mycket bra.
Ja, men Peter Abrahamsson, det var väl Häckens klart bästa spelare den här matchen, tycker jag. Det har ju funnits en liten diskussion om att ja, han verkligen varit så bra sen han kom tillbaka från skadan och lite sådär. Och jag tycker nog att vi kan nog döda den diskussionen nu. Jag tycker att den gamle Peter är på något sätt tillbaka igen. Och han är faktiskt en av allsvenskans bästa målvakter när han är på den här nivån. Så att, mycket, mycket bra Peter Abrahamsson. Mm.
Jag tog ut Gustav Berggren på en av de här tre när jag hade Häcken mot Degerfors. Då fick jag ju kritik för att jag skulle tagit Samuel Gustafsson istället.
Vill du ha
hade jag kommit med mitt inspel nu, då hade jag tagit Samuel Gustafsson istället för Gustav Berggren. Vet du varför? Egentligen hela den här positionsförändringen som Micke Stare tvingades till efter en halvtimme när han gick från 4-4-2 till 4-4-3. Det var till 4-3-3. Det var ju för att få stopp på Gustavssons igångsättande där liksom, så att de fick en så låg tajtare på honom, sa han på presskonferensen i alla fall. Så att utifrån det hade jag i alla fall övervägt om inte Gustavsson skulle haft det. Men oavsett så kan man säga att det har jämnat ut sig nu då i så fall.
Ja, exakt. De är jämnberömliga nu.
Exakt. Om vi tar Svenneskalan på Blåvitt då.
Ja, men det var ju ändå lite lättare, fast ni kanske tycker att jag väljer fel här. Men vi kör ändå. Bra, Kalle Johansson. Han har ju inlett den här säsongen helt super alltså. Och jag såg han var med i veckans Discovery-lag här igen nu och
ja, växer för andra gången,
bara. Ja, han växer ju bara. Det känns på något sätt att han bara blir bättre och bättre för varje match.
Men motståndarna fattar ju att de måste sätta bollen bakom honom. Alltså det ska bli intressant att se om Djurgården försöker.
Går det liksom... när Blåvitt står så lågt?
Nej,
det var ju perioden i den här matchen när de försvarade med hela laget på egen halvplana nästan.
Det som Micke Stares kallade ett 6-0-försvar utan indian, som man säger i handboll, sa han på presskonferensen också.
Säger man indian?
Ja, det gör man, för jag kollade med Flink och Flink kände till 6-0 utan indianbegreppet. Så att,
vi har ju en handbollsupporter.
Men han är ju ett orakel, så vi litar på.
Jag har dubbelkollat med Flink. Det gick tydligen någorlunda okej att säga. Så fast Flink påpekar också att hade han varit där så skulle han nog ställt någon följdfråga på det. Ja. Skitsamma. Ställer han sig så lågt mot Djurgården med Sead Haksabanovic invikande från vänster, då kommer de få problem med distansskott, vilket de i Häcken ju aldrig egentligen hotade dem med när de blev så där låga. Mycket bra.
Gustav Norlin. Jävla superinhopp alltså. Jag tror vi räknade till 25 sekunder innan han hade fixat den där straffen. Och ja, men som Micke Stare var inne på det själv efteråt också, att han förändrade ju matchbilden för oss. Det blev en game changer och det var han ju verkligen. Det jag tycker man nästan fastnade mest på är hans enorma jubel. Det har ju spridits lite klipp på sociala medier när han liksom jublar som att han har vunnit liksom SM-guld eller VM-guld. Och då handlade det alltså först om då när Kadir Hodžić får det röda kortet. Då är det liksom armarna i vädret och enorma jubel. Och sen då på tilläggstid när han är nere utanför eget straffområde och då vinner en frispark. Lika stort jubel. Och jag tyckte bara det är så här underbart liksom och signalvärdigt i det liksom.
Ja, helt fantastiskt. Man ser ju inte, det är ju sällan du ser någon hålla på med sådana grejer. Alltså det sticker ju verkligen ut. Man blir ju glad av att se liksom den passionen och som han visar och också den resan han har gjort från totalt iskall i fjol. Man tänkte, vad är detta för floppvärmning? Till att han är liksom supersub här nu i deras lag.
Ni upprättelse för sportchef Farnerud lite grann på den punkten. Ja, för övrigt är det rätt många grejer från det här derbyt som har blivit så här lite virala. Vi har ju det där kommentatorsklippet när de säger att Häcken leder med 1-0 i Stockholms derbyt innan Bergs straff, när det är Blåvitt som leder med 1-0 i Göteborgs derbyt. Och så är våran egen bild på stackars Ibrahim Sadiq som gjorde fingergest att de skulle vinna med 2-0 innan. Den har ju snurrat runt flitigt. Sen är det ju någon bild också typ när bollen går ut mot Blåvitts avbytarbänk. En Häckenspelare springer mot för att ta den och Stare gör liksom en översteg och släpper den mellan benen, så Häckenspelaren får springa runt honom. Det har också snurrat runt.
Den så väldigt stel ut. Gungade vidare.
Ja, men den fick, liksom. Den fick ju avsedd effekt i alla fall.
Ja, absolut.
Häckenspelaren gick ju på den överstegen.
Ja,
så det var ju grund av det. Så det är många sådana grejer som har blivit virala, apropå att du nämnde Norlins segerjubel.
Ja, och vi kommer ju in på ytterligare ändå, om vi ska kliva vidare i Svennisgalan. Mycket, mycket bra, där vi ändå får sätta Hossa Majesh. Och där blev vi också viralt. Kadir Hodžić gjorde ju sin första allsvenska start i BK Häcken där när Kristoffer Lund var skadad. Och han sa ju inför matchen någonting i stil med att nej, men Hossa Majesh är inga problem att plocka ner det. Det har jag gjort många gånger tidigare. Och, ja, det blev ju precis tvärtom. Hossa Majesh hade ju, ja, gjorde grym match och liksom ägde ju den kanten och fick honom utvisad till slut också. Och sen får han då kröna med målet, 2-0-målet. Så att Hossa Majesh ser ut och må väldigt, väldigt bra. Han har ju, precis som Gustav Nordin, haft en ganska krånglig resa i Blåvitt och man har väntat liksom på att han ska bli den spelaren han en gång var i Östersund. Kanske är det dags nu. Faktiskt, han ser väldigt bra ut.
Och så avslutar han allt med att pissa på Kadir.
Ja, precis. På tal om saker som blir virala.
Ja, det var inga...
Du menar vad han sa om honom,
ja,
efteråt där?
Ja, att det här var Hodžić största match i karriären och han ville ut och snacka och var överhypad.
Han ville synas i media.
Det var, man ska inte sparka på den som ligger,
men och sen sparkade han som aldrig.
Nej, men jag tyckte ändå, fan, jag tyckte det var kul att Hodžić sa som han gjorde inför matchen. Jag tyckte det var kul att Ajesh ändå triggar till lite när, alltså, visst, man kanske ska vara bra vinnare och sådär, men fan, det där höjer ändå pulsen på intresset och sådär, med lite sånt tugg som ändå är på ganska skön nivå.
Det är så roligt bara hur sådana här uttalanden som Hodžić i det här fallet tas emot liksom. Det var jag citatet kom ju när jag ställde en fråga till honom, för jag var ute på den här Häckenträningen innan, och det är ett ganska snabbt replikskifte apropå om han ska få chansen eller inte, och då slängde jag liksom ur mig snabbt bara, och då ställs du mot Ajesh igen, och då svarar ju han ungefär, ja, men honom har jag mött många gånger och plockat ner, så det är inga problem, och så vidare till nästa, alltså det är så liten grej egentligen. Sen hamnar den då i en rubrik och så ser de den, och så blir det den här matchutvecklingen med utvisningen, och så är det liksom adrenalin på Ajesh efteråt i intervjusituation, och han spär på, han vill bara synas i media, när det enda stackars Hodžić-tjänten har gjort dessutom utvisar det liksom, och bara lite snabbt svarat ganska spontant på en fråga att han ska möta honom igen.
Ja, han tänkte inte ens, säkert inte ens på vad han sa liksom.
Nej, jag mötte han tidigare, det är inga problem, det löser sig liksom, och så blir det de här.
Men det var som vi snackade om innan också, innan vi började spela in, att man ska ju vårda de här grejerna på något sätt också, för jag menar, om inte spelarna bjuder lite på sig själva och liksom hjälper till i hetsen, så blir det ju extremt tråkigt. Jag menar, vad hade det här derbyt, hur mycket tråkigare inte det här derbyt varit utan de här grejerna, och Simon Tern som sen svarade på Sadiks 0-2-gest liksom. Alltså, man behöver ju det här för att hotta upp det liksom, så att jag tycker det är bra att spelare fortfarande vågar liksom sticka ut lite och bjuda lite på sig själva. Det blir så mycket roligare då.
För övrigt köper jag nog alla dina tre på Svennisgalan där. Jag vet inte om du hade några synpunkter, Filip?
Filip har inte några synpunkter. Så att
nej, men jag köper faktiskt Tedo som nämner. Jag tycker att det är Bjärsmyr också som gör en kanonmatch. Fett inte många fötter fel, men jag håller med Linus.
Tre raka segrar då, har ju inte hänt sedan 1994, fick jag höra då, alltså 28 år sedan. Frågan är då vad det betyder. En gammal sanning om allsvenskan lyder ju att det dröjer 10 omgångar innan en serie sätter sig, det vill säga att först efter 10 omgångar vet vi vilka lag som kommer hålla till i toppen, mitten respektive botten. Därefter flyttas man inte så mycket upp mellan, även om det kan liksom skilja positioner i de olika segmenten då. Sen är det inte så ovanligt det här med rivstarter. 10 gånger under 2000-talet har det hänt att lag har gasat iväg med 4 vinster och ett kryss på de 5 första omgångarna. Det har alltså hänt 10 gånger, men bara 4 av dem har inneburit SM-guld. Det var Kalmar 2008, Helsingborg 2011, Malmö FF 2013 och 14. Bonusinformation: inte ens när Helsingborgs IF vann 5 raka 1996 blev det guld för HF som slutade 3, 12 poäng bakom just Blåvitt. Där fick ni en lite statistisk utläggning.
Ja, jävlar vad du har jobbat, Robert. Det var riktigt bra.
Jag läste rakt ur en krönika jag skrev för ett år sedan, så att det var inte så svårt.
Nej, men det är ju som då Daniel Paulsson pratade om efter Öystad, att det är lätt man drar stora växlar av stad. Jag vet, jag kommer ihåg något år här ganska nyligen när Norrköping började så otroligt starkt och seglade iväg, och det var snack om att nu är allsvenskan avgjord och hej och hå. Och
sen 2020
så,
var det?
Ja, det var det, va. Och sen så de slutar väl inte ens topp 4 det året,
tror jag. Nej, de slutar sexa.
Ja, de rasar liksom, så mycket kan hända, men i Blåvitts fall så tror jag det, de behöver lite den här pushen liksom, och jag tror det här laget med den elvan och den rutinen, kan de få bygga på något positivt, och då kommer de nog ändå hanka sig kvar. Jag tror inte de kommer liksom ånga på och rada upp segrar så här. Men jag tror nog de kommer hanka sig kvar här fram till sommaruppehållet i alla fall, för de har en så pass god plattform att stå på nu.
Det som är intressant är att du jämför Norrköping 2020. Det var den här konstiga coronasäsongen då, när det sköts fram, och de hade så extremt tajt spelschema i början. Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Det var veckomatcher hela tiden för att hämta ikapp där. Och då gick de ju mycket riktigt, som du sa, där Norrköping som tåget. För jag hade med det exemplet också. De ledde 8 poäng före Malmö FF. Men Malmö hann ikapp. Norrköping slutade sexa och Malmö vann det året då. Men det är Norrköping också gjorde då, det året, och det är roligt därför att du tar upp det. Det är för att de spelade med exakt samma startelva väldigt, väldigt länge. Och till slut så slog det då tillbaka. Till slut orkade de inte, Jens Gustav, som var tvungen att börja göra byten, och spelare var slutkörda. Men de höll i ungefär 8 omgångar med exakt samma elva. För det är ju intressant här, Linus, att hur Stare ska göra. För han lirar ju med samma lag hela tiden. Han gjorde bara ett byte här nu. Fan, Häcken gjorde 5 byten. Stare fick ju mer effekt på sitt enda. Men det är ju samma gubbar som lirar hela tiden, och det är ju gamla gubbar.
Ja, exakt. Och nu väntar Djurgården imorgon onsdag, och sen Malmö på måndag. Och ja, det är ju en fråga. Alltså. Men samtidigt tänker jag, han kan ju inte vila. Alltså, de som behöver vila i så fall är ju kanske då Marcus Berg framförallt. Nu sa ju han själv att det var, kändes ganska lugnt ändå efter matchen. Han har inga problem längre med det där knät som störde i fjol. Men man kan ju inte vila Marcus Berg mot Djurgården eller Malmö. Det går ju inte.
Kan man inte bänka mot Malmö då? De kommer ändå få stryk där nere. De har sparat, ja,
ska du ge honom en match på förhand?
Det största rivalmötet liksom. Nej, för fasen. Hade du satt Marcus Berg på bänken nere i Malmö?
Stare fick den frågan där, och han sa att vi behöver liksom inte säga åt spelarna att de är slitna. Han menar väl på att pratat så mycket om det här, utan kör på ungefär liksom. Ja. Så, men nej, någon gång måste han ju vila. Jag vet inte om man ska vila exakt mot Malmö, men någon gång måste han ju vila, för jag menar, det är ju 3 poäng är ju mindre värt än att Berg är borta och missa 3 matcher, till exempel om han drar en baksida här nu. Nu är det ju ett långt sommaruppehåll om x antal veckor förvisso. Det bästa för IFK Göteborg är om de kan liksom köra skiten nu spelarna fram till uppehållet, och sen får skicka in dem på något vilohem där en månad, och så kommer
ta de ut strand, lika, kan de åka till,
ja, igen, exakt, så kommer de ut lika fräscha i jul igen.
Ja, nej, alltså det är skitsvårt faktiskt, ja, tycker jag. För jag menar, okej, då kanske man kan tänka mig förutom Berg då, men sån som Simon Thern som vi vet har haft lite fotproblem och sådär. Mm. Ska man bänka honom eller vila honom helt plötsligt?
Gustav tänker jag på, Bjärs.
Ja, men alltså, jag menar, det finns ju inte, vilka ska in då liksom? Alltså jag menar, Alamari har ju, ser man ju då kanske som en tänkbar liksom ersättare på det centrala mittfältet. Men han har ju inte sett bra ut överhuvudtaget under vintern. Nej. Och om vi tänker då, om du ska vila någon av mittbackarna, Bernardo Villar var ju petad från matchtruppen i derbyt. Det var Johan Bångsbo med som mittback på bänken.
Han spelar ju också för Kalle när Kalle vilade på träningarna i veckan.
Exakt, så jag menar, vad har du? Okej, den enda egentligen så här superheta spelaren på bänken är ju Gustav Norlin. Ja, men då kanske man kan vila Ayesh, Sana eller Willemsson då. Det är ju där på något sätt han skulle kunna hoppa in. Men jag menar, det känns ju inte...
Eller Berg.
Eller Berg då liksom. Men det är ju max där, ja, alltså. Ja, du kan ytterbacksplatserna kan du väl vila också,
ja, som jag ser det så är det Emil och Norlin som man kan alternera med. Och då är det typ Jallo, möjligtvis Vent, och så typ Willensson, för Berg kan du, de kan ju inte sätta Marcus Berg på bänken.
Även inte om det inte finns en uppenbar skada. Nej, precis. Liksom, att han är så pass liten.
Och samtidigt också, har du börjat med 3 raka serier, det sitter verkligen ihop nu, de sitter äntligen ihop. Jag hade ju inte velat pilla där i det, utan det blir kanske till att gambla lite där med de här gamla gardet.
Men samtidigt finns ju Norrköpings exemplet där, hur de rycker ifrån på 8 omgångar, spelar med samma lag hela tiden, tappar allt, slutar sexa. Nu skulle det förvisso inte vara dåligt för IFK Göteborg sluta sexa, men det är klart att det är en fråga.
Ja, men jag tror inte det finns ju inget facit här heller liksom. Men det enda rätta just nu, jag håller med dig, alltså har du inlett säsongen med 3 segrar och spelat med exakt samma start, du kan inte börja byta i det.
Nej.
Om du liksom inte måste, alltså det är bara det enda rätta nu, tycker jag, är att bara köra på så länge det liksom går. Ja. Om det inte finns någon uppenbar problematik liksom.
I alla fall över de här 2 matcherna också, Djurgården och sen kommer Kalmar hemma väl. Alltså där skulle man kanske kunna alternera någonting. Och typ Alamari, ska han in istället för Gustav Svensson eller Tern? Det blir helt annan dynamik liksom, det blir ett helt annat lag. Så nej, fortsätter så här.
Närmast är det ju då Djurgården för IFK Göteborg. Vi har hållit på här nu en god timme, så vi ska väl ta och runda av. Har ni några briljanta tankar inför Djurgårdsmatchen på Gamla Ullevi, så är det en chans att nämna dem nu.
Nej, men jag bara såg någon tweet om liksom publikens betydelse för IFK Göteborg, och den ska man nog ha med sig i de här matcherna också. De har haft enormt stöd, inte bara hemma på Gamla Ullevi utan även nu båda bottenmatcherna egentligen, även nu derbyt. Jag såg några siffror, de är inte liksom faktagranskade, men lite under de senaste säsongerna och med publik ska då IFK Göteborg ha vunnit 22 av 42 matcher och under restriktionerna 12 av 51. Så sagt, inte granskat det överhuvudtaget. Det kan vara värt att sätta sig ner och göra det, för att det är en extrem skillnad på IFK Göteborg med och utan publik.
Det är lite Bayern-siffror över det där. Jag vet att Hammarby hade en jävla skillnad, corona-effekt där liksom, på hur mycket sämre de blev utan sina 30 000.
Det kanske är ett gräv vi ska ta här kring matchen imorgon. Men det är
låg ribba för gräv, men det är en intressant
ett
jämförelse.
Ett minigräv, som så fint brukar säga.
Hade en chef här tidigare, Ulf Niklasson, han älskar att säga minigräv.
Ja, så ett minigräv kanske vi ska göra.
Nej, men vad fan, det är väl, de har ju varit otroligt viktiga här, trycket på Bravida när de fick det tidiga ledningsmålet, så det var ju så taket höll på att lyfta på kortsidan där, och kan de bära med sig det, få slutsålt mot Djurgården, de blir ett helt annat lag, en helt annan klubb med dem i ryggen.
Vi har ju Häcken också, som man egentligen inte ska tappa bort här, som sagt, så då rullar ju de i en halvtimme, rullar de ju faktiskt ut IFK Göteborg, man ska inte glömma det, är väldigt, väldigt fint centralt mittfält. De åker ut i Norrköping och möter ett Peking då med tre raka förluster, va?
Ja, var det deras sämsta start på 100 år?
Ja, det var det, va?
Ja, men det var det så här. Ja. Sämsta starten sedan allsvenskan startades eller någonting, och man bara okej.
Ja. Men vi var ju inne på att vi var ju lite inne på att Norling var den tränaren som skulle kunna hänga löst tidigast, och jag menar, hur många förluster överlever han till?
Nej du, det börjar nog... Sen blev det ju så, i och med att de förlorade Varberg hemma i premiären, hade de tagit sina tre där, då hade det inte varit några problem, men så förlorade de den, så hamnade de efter, så har de två matcher mot Stockholmslagen på bortaplan, AIK och Djurgården, och det är liksom, det är ju inget konstigt att förlora de matcherna borta, men det blir ju ett jävla tryck att möta Häcken hemma här nu, det är ju ingen lätt utmaning, så Häcken kanske fixar så Norling får foten.
Man lider ju lite med den stackars fina högerbacken Ekpolo, som hade ju exakt det här eländet i Häcken förra året när det blev katastrofalt usel start med mängder av förluster på raken, byter till Norrköping och det händer exakt samma sak.
Men jag tror inte Häckens supportrarna lider så mycket med honom, för det var ju, han fick rätt mycket skit när han bytte i vintras. Han gick ju gratis där, och han sa någonting i stil till Häckens hemsida i stil med, ja, men, att han liksom uppskattade tiden i Häcken, och Häcken kommer alltid vara min klubb i Sverige. Ungefär så, och så dagen efter nästan när någonting skrev han på för Norrköping, och absolut att det är så fotbollsbranschen funkar, men det uttalandet landar inte speciellt väl, så att jag tror att Häckens supportrarna är nog ganska glada över att det blev som det blev.
Nej, Paul är untouchable här, han förtjänar en ny utmaning efter att ha slitit hårt för Häcken i många år, det kan jag unna honom.
Men det är tufft läge för honom ändå, det börjar närma sig Malcolm Moensa nivå där, som har flyttat runt mellan klubbarna, som åker ur en efter en där han är, och Jönköping för en dålig start, när de vann i för sig på Dragan, så det börjar ordna upp sig, men Moensa har nästan känns som att han har varit någon slags olycksamulett på något sätt, men vi får se om det lyfter för Ekpolo eller om Häcken tågar vidare.
Det var fina avslutningsord det, Filip, måste jag säga. De leder mig in på att tacka er för era utmärkta insatser här i podden som vanligt. Jag tackar även alla er som har lyssnat. Podden Utan namn är tillbaka nästa vecka. Ha det gött!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsedis.
Kayla
Hi, it's Sinis. I'm Kelly Sinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.